föreställning med Mika Nilsson Showdogs. Dagens avsnitt kan verkligen göra skillnad. För det handlar om showighet. Showighet värderas jättehögt i våra ringar. Och det finns faktiskt sätt du kan påverka att det blir mycket, mycket bättre. Lyssna ordentligt på Vinn Mer. Till att börja med skulle jag vilja säga ett stort tack till alla som har skrivit och kommenterat på sociala medier angående poddavsnitten som nu har blivit publicerade. Det är ju väldigt kul för mig att det är många som lyssnar. Helt tydligt så finns det ett stort intresse för en podd om utställningar och utställningshundar och hur man får ännu bättre resultat. Poddavsnitten ska ju komma ut på fredagsmorgon. Och det innebär att det ska finnas ett fräscht avsnitt när man antingen gör ordning sin hund till utställningen eller kanske man reser till utställningarna. Och se nu till att du inte missar något avsnitt. Prenumerera gärna på podden i din podcastspelare så ser du till att du inte missar någonting som du skulle tycka var intressant. Idag ska podden handla om någonting som gör skillnaden. Gör skillnaden på en fin hund som blir storartad. Eller att du verkligen får sugt ut det mesta ur din hund. Om du får en riktigt showig, om den älskar hundutställning, om den går in i ringen som en stjärna, ja, då kanske domaren är beredd att överse vissa skavanker till och med. Showighet, det är någonting som är både ärftligt, medfött och inlärt. Och jag ska börja bena ut de här sakerna och det kan ju hända att du får lite tips om hur du ska göra med din hund för att få ut maximalt. En av kommentarerna eller frågorna jag fick på sociala medier, jag tror det var Facebook, handlade om jag kunde ge tips om andra poddar angående hundar. Och ja, det finns en del poddar som handlar ren träning och agility och såna saker på svenska. Men ingen som direkt har med utställning att göra. Och det kan finnas något enstaka avsnitt som har med hundutställning att göra. Någon intervju med någon känd svensk hundprofil. Det finns en podd som jag vill rekommendera. Och det är en amerikansk podd gjort av en proffshandler och uppfödare. Jag tror kanske inte hon jobbar som proffshandler längre. Och hon är väldigt aktiv när det gäller poddning. Hon har ju över 600, jag tror det var 627 avsnitt. Så hon har ju nog inte så mycket mer tid än att hålla på just med det. Hon heter Laura Reeves. Hennes podd heter Pure Dog Talk. Hela podden är inte ägnad till just hundutställning och avel och sånt, men en god del av dem är det. De andra handlar mer om hund i stort och sådär. Och det är intervjupoddar som man får höra från många intressanta, framförallt amerikanska hundpersonligheter. Väl värt att lyssna på. I show notes kommer du se länk till Pure Dog Talk. En annan podd som jag kan rekommendera dig att lyssna på, som också jag har länkat till, är en podd med Peder Fredriksson. Och den som har hängt med på vad som hänt i hästvärlden har absolut inte missat honom. Jag tycker han är en enastående personlighet. Han är mycket klok och han har massor bra att komma med som är fullt applicerbart på hund också. Så lyssna gärna på den. Podden heter Hästhoppning med Niklas Haking och då är det ett avsnitt med Peder som jag tycker är jätteintressant. Och lyssna gärna på det så får du höra honom prata om hur hans väg till världstoppen. Och han pratar om många av de här sakerna som jag tycker är så intressant. Hur man behandlar djuret på bästa sätt för att nå de bästa resultaten. Och också att man själv ska ha den rätta inställningen som kommer göra att man når längre. Han pratar ganska mycket om målsättning och såna här saker. Det jag vill framförallt ta upp här är det här med att hästen måste må bra för att prestera. Och så är det ju med hunden också. Om du ska få hunden showy så måste den känna sig bra. Den måste gå in där och leverera. Och inte att någonting tar emot någonstans. Och han pratar mycket om dem, om att checka hästen och spendera mycket tid med den. Man checkar hästen och ser att allt står rätt till. Och det brukar jag också göra med mina hundar. Och verkligen spendera tid med dem och se hur de bär sig och håller sig. Och minsta förändring måste man försöka finna anledningen till. Och det kan ju vara då att en hund kanske går och kutar lite med ryggen eller drar upp magen lite grann, och då har den kanske lite ont i magen. Det kan hända, eller kanske den är hungrig bara, eller kanske det är någonting med ryggen. Och det kan vara ganska små detaljer och ganska svårt att se. Och det gäller att vara väldigt kritisk. Och se på hur benen stannar, när hunden stannar, se hur benen hamnar eller tassarna hamnar. Och det ger också en ledtråd i hur hunden har det och hunden känner sig. Och så är det ju så här att är det så att man upplever att hunden har förändrats på något sätt, då måste man hitta bra lösningar till det. Och lösningen kan vara veterinärbesök. Men lösningen är ju, kan vara mycket enklare än så. Man kanske måste byta foder, man kanske måste träna hunden på ett annat sätt. Men man kanske också måste tänka på andra lösningar såsom massörer och fysioterapi. Och ni förstår, det finns mycket man kan göra där. Och jag har också gjort sådana saker och gått till både massörer och akupunktörer och så vidare. Och fysioterapeuter och kiropraktorer och sånt. De kan göra mycket faktiskt. Och det gäller att finna vad är det som eventuellt är i vägen med hunden. Men det gäller också då, som Peder framhåller, att den optimala konditionen ska vara rätt. Och så är det ju faktiskt när jag dömer att det är sällan som jag tycker att en hund är så här i riktigt optimal kondition. Och då tänker jag att den ska vara liksom tränad som ungefär som en idrottsman. Att den är verkligen i en optimal muskelkondition och en optimal mängd fett på kroppen. Och man ska inte ersätta en bristande så att säga, kropp med fett. Det är liksom inte det som är vitsen, och det ser man mycket som händer. Men det gäller att hitta lösningen för när din hund har den allra, allra bästa konditionen. Och då måste man ju veta hur den rasen ska vara och vad man först och främst letar efter där. Den säger också, Peder, en annan sak som jag tycker är intressant. Och det, om jag förstår honom rätt då, är att när han väl tävlar med hästen, då är det inte fullt lika lätt att märka om hästen fungerar optimalt eller om det är någonting som sitter i vägen. För då är man så fullt upptagen med det man själv ska göra och rida. Och så skulle det ju vara när man visar hund också, att då ger man så mycket av sig själv så man kan inte ta emot utav signalerna som kommer från hästen. Men när man går när man går iväg på en promenad, en vanlig koppenpromenad, eller man har hunden runt sig både inomhus och utomhus, ja, men då kan man studera och observera vad hunden gör och hur den fungerar. Och då kan man bara motta alla signaler. Men när man väl är inne i en utställningsring, när man väl gör det på rätt sätt, ja, då ska du ju ge mycket av dig själv. Och då kanske det inte alltid är så lätt att ta emot också samtidigt. Nyheter! Expressens podd Läget publicerade ett avsnitt den 2 april 2024. Har husdjur blivit en klassfråga? Det är reporten Mikael Syrén som här har granskat den svenska djursjukvården. Han rapporterar att priserna på veterinärvård har sedan 2019 stigit på mellan 35-50% beroende på hur man räknar. Försäkringskostnaderna har dessutom stigit för husdjur med dryga 30%. Syrén hävdar att vinnarna är Evidensia och Anicura som tjänat miljarder. Dessutom konkluderar han att alla hundägare borde ha en buffert på mellan 80 till 100 000 kronor. Nu tillbaka till det här med showighet. Som jag ser det så är det här med showighet, det är tvådelat. Det handlar dels om det man kan påverka både med träning och hur hunden är liksom mot det träningsbara så. Men det finns en stor ärftlighet i det här också och jag ska börja i den änden och prata om det. Allting som har med mentala egenskaper att göra är en hög arvbarhet på. Och det finns det många undersökningar som är gjorda. Och när det gäller då det vi är intresserade av med de här mentala bitarna, det är ju också att det ska vara ett väldigt rastypiskt temperament på hunden. Och det här att hunden faktiskt utstrålar sin ras. Och det är ju någonting vi som föder upp hundar på ett seriöst sätt verkligen sätter högt för att få hunden så där riktigt ultrarastypisk och utstråla rasen, ha den rätta rasessensen, eller hur man nu ska uttrycka det. Och de bitarna brukar ju man ganska tidigt kunna bedöma i valplådan. Med lite erfarenhet så ser man ganska snart vilken valp som har de där sakerna lite mer än de andra. Och det som är väldigt ärftligt, det är ju träningsbarhet. Och jag brukar ju jobba med mina hundar på ett tidigt stadium och vänja dem vid att ha koppel runt halsen och börja gå några steg framåt tillsammans och då också ta sin belöning. Få en belöning för några steg framåt. Och så när man då gör det kanske 10 gånger om dagen och bara lite grann och man inte kunna med ett steg eller två, så avbryter man. Och sen så går jag vidare. Så jag tränar ganska mycket på ett tidigt stadium. Och nu pratar vi tidigt. Jag börjar redan vid 4-5 veckor ja, och sätta koppel på hunden och sätta upp dem på bordet och jobba på det viset. Så det finns mycket man kan göra där för att få hunden till att bli en utställningshund. Och jag vill väldigt gärna att mina hundar ska vara träningsbara och att de tycker att det är kul att jobba tillsammans. Då ska man ju också ha klart för sig att det är pudel jag pratar om. Och pudeln står ju till och med i rasstandarden att den ska vara en lättlärd hund. Och det innebär ju då att då ska vi jobba tillsammans. Sen när vi pratar om ärftlighet så är den där allmänna utstrålningen, den är också ganska lätt att se på i en tidig ålder. Vilken valp är det som stiger fram egentligen? Vilken är det som ståtar runt och spradar runt och verkar som att den tycker att det är kul att få ögonen på sig? Och ja, vissa hundar är verkligen medfödda och man kan inte ta ögonen ifrån dem. Och har de den egenskapen redan i väldigt tidig ålder, ja, då är det nog en stjärna du har. Jag har tänkt att ett helt avsnitt ska handla om att välja ut rätt valp i valplådan. Jag tänker ändå komma med ett litet bonustips som har med det här att göra. För jag märker att jag gör väldigt annorlunda än vad många andra gör nu för tiden. Jag brukar nämligen inte märka mina valpar, utan jag låter hela tiden ögat falla på den valpen som jag tycker verkar bäst för tillfället. Och sen tittar jag lite närmare på den och ser om det är den som jag har liksom plockat ut flera gånger. Och om jag plockar hela tiden ut samma valp för jag tycker att den för sig bäst och visar sig bäst och liksom samlar ihop sig bäst och sådana saker, ja, då är det väl den som är bäst. Problemet är om man har märkt en valp med till exempel ett rött halsband. Då är det ju så att man gärna dras till den valpen på grund av halsbandet kanske. Och att man hela tiden vill bekräfta för sig själv att ja, där gjorde jag rätt, har jag valt rätt igen och där har jag valt rätt igen. Och risken är att du lurar dig själv och bara bekräftar ditt val du har gjort vid ett tillfälle. Det här med att välja valp redan när valpen är nyfödd och kommit ur sin mamma. Ja, men den, jag har ju gjort det också. Jag har försökt på alla sätt och vis under årens lopp. Och visst kan man väl bedöma huvudformer och några saker. Men det som verkligen sen betyder någonting, och det här med rörelser och utstrålning, hur hunden bär sig och håller upp sig och sådana saker. Ja, det kan du faktiskt inte se förrän senare. Och min, det är nog lite olika på vilken ras det är. Och jag har ju märkt också att det är olika på vilken linje man håller på med. Men säga att man kan börja göra de här typen av bedömningar när valpen är 8-9 veckor kanske. 6-8-9 veckor, där någonstans. Så börjar man kunna se det där lite mer på allvar. Tidigare än det har jag inte lyckats se de sakerna i alla fall. Och risken är ju att du plockade ut din valp och satte en röd märkning på den redan när den kom ut. Och sen går all tid åt till att bara bekräfta ditt val och att den här modellen funkar. Så gör faktiskt inte jag. Och jag måste säga det att jag tycker inte alltid att uppfödarna är så duktiga på att locka ut valpar. Så jag tycker det finns all anledning till att fundera på det där med märkning. Ja, en del av det där som Peder Fredriksson var inne på handlar ju då om att hunden ska känna sig bra, att den ska må bra och därmed liksom kunna prestera på ett bra sätt. Och så är det ju med hunden. Sen är det ju det att med en hund så är det ju ganska enkelt också att tillsätta ännu mer av det där att hunden känner sig bra. Det är två känslor man skulle vilja att hunden faktiskt hade. Och det ena är att den ska känna sig snygg och tala om för hur fin du tycker den är. Mina hundar, de tar åt sig jättemycket när jag berättar hur fina de är och stryker dem längs kinden. Och då blir de jätteglada och stolta när de får beröm utav mig som är då husse och ledargestalt. Den andra känslan som det är bra att tillsätta i hunden är en allmän stolthetskänsla. Att hunden känner sig stolt och glad för att den har presterat någonting. Och inte bara för att den har presterat något, men den har presterat någonting för att du som ledare har sagt någonting till den. Du har kommit med en förväntning på att den ska göra någonting. Den lever upp till förväntning, den får belöning, den får beröm och den växer av det. Stoltheten, det är en bra känsla för en utställningshund som ska ha showighet. Och du vet ju likväl som jag hur man blir när man känner sig stolt. Ja, men då kan man sträcka på sig lite extra. Man blir rak i ryggen, man har ett högburet huvud och ja, känner sig allmänt sådär bra. Och vet ni vad, när man verkligen sträcker på sig på det viset, då känner man sig stolt, men då känner man sig också rätt så snygg. Och tänk om någon då berömmer en att man faktiskt, ja, gud, vad har hänt med dig? Du verkar ju verkligen glad och sträcker på det. Och snygga kläder har du också. Ja, då blir man ju, det blir allting multiplicerat. Och man blir en riktig showman själv kanske. Och när vi då pratar om det här med att vara stolt och sträcka på sig och ja, kanske vara lite modig och gå fram i olika sammanhang, som då det här var utställningshund där. Var modig och gå in i ringen och få blickarna på sig. Ja, men det handlar ju om självförtroende också. Och självförtroende, det är ju någonting som man kan påverka själv. Man kan träna sig till att få ett lite bättre självförtroende. Och det är samma sak där med självförtroendet. Det gör ju också att man sträcker på sig lite extra. Så ja, när man jobbar med hunden, då gäller det att verkligen boosta den med de här godkänslorna. Och när jag har kurser så märker jag att är man inte på folk och talar om för dem hur de bäst ska jobba, ja, men då blir det ganska mycket ryck i koppel och man säger nej till hunden. Och varje gång man rycker i koppel och säger nej till hunden, så är man på att korrigera och drar ur hunden självförtroende och man är allmänt negativ. Om man slutar att göra alltihop det där och istället boostar allt det bra som hunden gör, så kommer hunden göra ännu mer av det bra och då blir allting väldigt positivt och hunden känner sig stärkt. Så jag råder folk att släppa efter lite i kopplet och verkligen jobba tillsammans. Och man måste ju då lära hunden att vi samarbetar och vi samarbetar tillsammans och vi egentligen inte skulle behöva ha något vidare koppel på eller väldigt lös koppelhantering. Då blir det mycket, mycket bättre. Och det här är träningsbart, så nu ska vi prata om träning med hund. Och det är ju inte konstigt att jag kommer nu säga att jag råder folk till att gå kurser för att jobba med hunden och verkligen få ut mer utav dem och få samarbetet till att sitta. Jag tycker att om man får samarbetet med hunden till att sitta och man styr hunden och hunden vill jobba tillsammans med dig, ja, då blir det ju liksom ännu bättre att man slipper hålla på och dra i kopplet. En sak som är väldigt träningsbar och som är nog så viktigt för att få till det här med showigheten, det är att styra energinivån. Energinivån blir viktig när vi pratar om showighet, för om vi säger det på det här viset, de flesta vinnande hundarna, de är showiga. De visar upp sig på ett bra sätt. Och showigheten, den stammar utav lite högre energi. Och därför så kan det vara bra att vi lär hunden hur vi gör när vi höjer energin. Samtidigt så kan vi ju alltså inte bara höja energin. För höjer vi energin för mycket och för snabbt, då tappar vi all kontrollen. Och det blir liksom inget bra. Så att det gäller att hantera energinivåerna. Och från början hålla på alltihopa och arbeta kontrollerbart. Och då blir energinivån gärna lite lägre. Och sen när vi har kontrollen på hunden och vi samarbetar och är igång i rörelsen till exempel, ja men då är det kanske möjligt att höja upp energinivån. Och de här sakerna tycker jag du ska ta lite på allvar för att få mest möjligt utav din utställningshund. Och om vi går tillbaks till det allra första avsnittet utav Vinn Mera podden, så handlar det om att våga. Och då handlar det om att vi skulle våga, och jag lanserade ju då ett, ja vad ska man säga, ett procedur när man äntrar scenen och går in i position. Och det var ju många olika orsaker till varför det är bra, men där hanterar vi någonting som vi kan få nytta av på en gång. Och, eller som vi kan lyckas med på en gång och styra upp alltihopa med en bra plan. Det som också är bra i det här läget är det att vi startar där med en, vad ska man säga, en lågenergiövning. Där vi står mitt emot varandra, hundens energinivå sänks, vår energinivå sänks och vi etablerar en bra fokus. Och när vi då har den här bra fokusen med kontrollerbar energinivå, så kan vi sätta igång. Om vi då inte liksom brakar iväg med en jätteacceleration och rivstartar iväg, utan vi håller lite på det. Ja, då kan vi ju få igång hunden på ett bra sätt. Hunden balanserar sig ur sitt stående genom att gå på ett balanserat sätt i den rätta siluetten ut på rörelsen, och när vi känner att vi har kontroll på alltihopa, då kanske vi kan öka energin och tillsätta det där extra som gör att den blir så där extra showig. När jag pratar om energistyrning, då brukar jag likna det med en sån här gammal stereoapparat som man hade när jag var liten, som man kallade för bergsprängare. Och det var ju en sån där låda som hade alla möjliga olika typer av rattar och reglage som man kunde förändra ljudet på sin musik. Några av energireglagen på den här bergsprängaren är hastighet, det är start och stopp, det är röstnivå och ja, taktila signaler kan man kalla det för också. Det finns säkert fler, men jag tänkte jag skulle ta upp de här, för de här ser jag som de viktigaste. Den allra största energistyrningen, den allra största ratten på den här bergsprängaren, det är hastigheten. Där hög hastighet är hög energi, låg hastighet är låg energi. Rivstart och tvärnit, det är starter och stopp som hör till hög energi att göra, och långsam uppstart och en långsammare inbromsning, det är låg energihandlingar. Ens röstnivå har ju stor betydelse för hur hunden kommer reagera. Om man pratar lite snärtigt och uppåt som kom igen, ja, bra, ja, så manar ju det på hunden. Och tvärt emot om man då säger kom, vänd, stanna, bra, så är det mera lågenergihandlingar. Och samma sak då med de här taktila signalerna. Om man klappar lite upppiggande på hunden, så naturligtvis så ger den mera energi i rörelsen. Och om man istället smeker den med långsamma drag, både antingen över ryggen eller i ansiktet eller uppe vid stopet, så är det lågenergihandlingar. Och då gäller det då att hantera de här sakerna till sin fördel. Så är det så att en hund behöver ha mer energi, ja då kan vi tillsätta några av de här högenergireglagen. Och är det så att vi behöver dämpa en hund som är lite hetsig och stressig, som för att få den mer kontrollerbar, ja då tillsätter vi lågenergihandlingar i alltihopa. Och ju mer du behöver finstämma den här bergsprängaren, desto mer kan du liksom klara de olika ringarna och situationerna. Och det är ju så att du kanske behöver hantera energinivåerna under samma gång du är inne i ringen. Om jag har min pudel stående, först liggande kanske i en bur och väntar på sin tur, och sen så kammar jag den och klipper till det sista, och den står uppe på ett trimbord ett tag, och sen när den kommer ner, ja då är det lite sprutt i den och då vill den springa iväg och få utlopp för energierna. Och om jag då inte ska få starten till att bli fullkomligt okontrollerbar, så måste jag hantera det här och transformera om den här energin så att jag kontrollerar hunden men den ändå är intressant och showig. Och sen när den här samma hund då har varit inne i ringen och den har fått sprungit ett par varv, den har varit uppe på trimbordet så domaren har gått igenom den, vi har gett oss ut på de här triangeln kanske, eller fram och tillbaka och runt, eller vad domaren har bett mig om, och sen har det varit en kritikskrivning, ja men då kanske det helt plötsligt är så att jag har en helt annan hund som har betydligt lägre energi, det har trubbats av. Och då kanske jag helt plötsligt måste höja lite grann, dra lite de där reglagen så att vi får till alltihopa så att hunden blir showig igen. Så, och det här gäller att vara lite kritisk till vad hunden gör för någonting så att vi får ut det mesta utav den. Det ska ju liksom inte vara så att när domaren kommer där och tvekar mellan min hund och en annan hund, ja då har energin slipats av och då ser den som tråkigast ut. Den ska ju se som bäst ut när det är som viktigast. Och första intrycket när man först kommer in i ringen, det hävdar jag är det absolut viktigaste. Men sista intrycket när domaren ska ta det där sista avgörande beslutet i en tajt konkurrens, det kan ju vara nog så viktigt om du ska komma hem med den där vinsten som du har drömt om. Jag märker ju att det är många domare som nu pratar om att vi måste dra ner hastigheten i ringarna. Och så kan väl jag också många gånger tycka, att det springs på lite för mycket. Och helt plötsligt kanske inte ens till och med rörelsemönstret är speciellt rastypiskt, utan det hade varit mycket bättre att man hade fått tagit ner hastigheten och då fått fram både temperamentet kanske lite bättre och själva intrycket av själva rörelsen. Den domaren som säger åt dig att ta ner hastigheten. Han kanske till och med säger dramatiskt så här: jag vill att ni springer hälften så fort. Eller spring inte utan gå istället. Den har ju bara velat se hunden i ett långsammare tempo. Den har velat haft då hälften så fort, inte hälften så showig eller hälften så fin. Utan det är ju då din uppgift, om det här största reglaget, största ratten på bergsprängaren måste dras ner till hälften för domaren ber om det, så måste du ju kanske kompensera det med andra reglage så att hunden faktiskt fortsatt är jättespännande och snygg att se på, alltså showig. Så det kanske är så att du tar ner hastigheten men manar på med rösten. Säkerställ att din hund blir så snygg som möjligt oavsett vad domaren eller ringsekreteraren eller någon annan har bett er om. Och oavsett vilken ring det är, ibland är det ju lite halt och sådär, så kanske man måste ta ner hastigheten. Det kanske är så att det finns andra hundar framför dig eller andra ekipage som gör att det måste gå långsammare. Och se till att inte det kommer göra att din hund ser sämre ut, utan att du bara klarar av att ta ner hastigheten. Ni har tränat på det här och samtidigt så ser du till att reglagen går upp så att hunden ändå ser showig och snygg ut. Eller motsatta kan ju vara att det är en ring där konkurrenterna faktiskt springer iväg och du märker att den här domaren, han låter dem springa. Han tycker om när det går fort. Det är de snabbspringande som verkar vinna klasserna den här dagen. Ja, men se då till att din hund också kan se snygg ut i snabbare hastighet. Men även om det går fort så kan vi ha kontroll på sakerna. Och det innebär kanske att du måste dra ner energireglagen på bergsprängaren så att din hund kan hantera den ringen också. Ja, det är lustigt när vi pratar om det här med showighet. För det värdesätts jättehögt av domarna. Och detta till trots att det faktiskt inte står nämnt i rasstandarden på, mig veteligen, någon enda ras. Vad man kan läsa ut ur standarderna är ju dock vilken kanske energinivå den ska ha många gånger. Och man kan ju finna ut av hur det rastypiska temperamentet är och vad hunden är designad till att göra. Och därmed kan få en fingervisning om hur så att säga hunden ska vara och bete sig och hur, vilken energinivå det ska vara. Dagens avsnitt av Vinn mer har handlat om showighet. Showighet för att vinna mer. Showighet, det värdesätts högt av domarna. Det är bara att inse det och försöka arbeta så att hunden visar sig ännu bättre. Jag har pratat lite grann om det ärftliga och medfödda och vikten av faktiskt att kanske om du väljer en ny valp att du plockar ut hundar som har det där lilla extra på en gång. Om den inte har någonting utav det, ja, då kanske du kommer få svårt att vinna oavsett hur fin hunden är för övrigt. Jag har också pratat om vikten utav att känna sig både glad och stolt. Känna sig frisk och fin och vara i en god kondition. Och att det är din uppgift som hundägare och kanske handler att säkerställa och se till det. Och finna ut av vad du ska göra om nu det är någonting som sitter i vägen. Det här med att träna hunden så att den blir ännu bättre. Och att den kan jobba tillsammans med dig på lite lösare koppel. Så att man inte rycker och sliter och tar ur hunden all självförtroende är viktiga saker. Och energistyrning, det är ju väldigt länkat till att bli showig. Jag hoppas att det här har gett dig någonting. Jag hoppas att du har tyckt det här har varit ett intressant ämne. Och jag hoppas att du kanske får nytta av några av de här sakerna och träna lite extra på det. Om du har tyckt att det här avsnittet av Vinn mer har varit intressant och bra, ja, då hoppas jag att du kan dela det på sociala medier. Skriv någon kommentar där du ser reklam för det här avsnittet så att ännu fler kan ta del av det. Och om du inte har gjort det redan, så prenumerera på Vinn Mer på din podcastspelare. Tusen tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av podden Vinn Mer. Vinn Mer med Mikael Nilsson Showdogs. Det har handlat om showighet den här gången. Nästa vecka kommer det handla om pälsvård. Många av våra hundraser kräver ganska mycket pälsvård. Och det är ju en inställningsfråga till stor del hur mycket man lägger ner på sin hund för att den ska komma i sådär riktigt strålande kondition. Så även om du inte har en hundras med mycket pälsvård, så kan nog även du lära dig en del. Och jag hoppas att det kan bli intressant. Sprid gärna ordet om den här podden. Sprid det till dina vänner. Dela avsnitten på dina sociala medier. Och skriv hemskt gärna en kommentar när du ser ett inlägg angående podden. För det får ordet till att spridas. Har du inte prenumererat på podden, så gör det gärna i din podcastspelare. Det säkerställer att du inte missar ett endaste avsnitt. Vinn Mer!